SD Malmö har lagt upp ett klipp på Instagram där det är en bild på en fängelsecell. Och sen har de projicerat Magnus Olsson över det, den bilden.
Okay.
Och så är det ett citat av Magnus om fängelseplatser utomlands. Men det ser ju ut som att Magnus Olsson är i fängelset. Ja, det är verkligen exakt. Ja. Grattis SD Malmö kommunikatören. Jag ser att du har lärt dig Canvas animationsverktyg, men du har missbrukat. Du har bara skapat innehåll åt mig. Det här är min dröm. Lås in han.
Är det den konservativa flanken i SD som har gjort den här bilden? Som tycker att Magnus Olsson är för mycket libb.
Och sen nu när man fått upp den här illusionen av att alla de här bilderna är på riktigt, då framstår den här bilden där Magnus är projicerad framför en bild på en bulle och ett glas med juice som att Magnus bara är väldigt, väldigt liten.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Dirty old town.
Vi sitter och svettas i ett vardagsrum.
Man hör polissirener i bakgrunden.
Det har precis varit ett jättestort slagsmål mellan 7 föräldrar på Almhög eller något. Mm. Jag vet inte, det kanske är därför vi hör poliser. Mm. Förmodligen inte.
2 gripna. Man undrar ju om det är mano a mano eller om det var de 2 mot resten av 5.
Just det, 2 mot Rös eller en mot en. Varför har vi överhuvudtaget registrerat att det här har hänt? För att det är
nyhetstorka. Det händer ingenting i staden Malmö.
Och vi som sitter och tänker på nyhetstorkan är Karin.
Hallå.
David.
Hallå.
Och Kalle.
Hallå.
Jättekonstigt sätt att börja på, men vi fick driva in det på något sätt.
Ska vi börja med mitt inslag som är att läsa rubriker?
Ja, vi ska...
Bara för att vi ska få känslan.
Vi ska dra ett tjockt streck under ordet nyhetstorka.
Alltså, vissa av de här är ju faktiskt saker man bryr sig om. Alltså nu när jag säger det. Hundrastbadet på Ribban flyttas efter skador och klagomål från hundägare.
Nej, det tycker jag är lokaltidningsbesvikelse.
Det är en riktig nyhet.
Vi är inte hundägare.
Men däremot, skånska näringslivsaktörer om Trumps tullar. Där har de varit in och ner och grävt efter en lokal ingång. Det är en riktig nyhet. Farfars bordell i Kanada. Början på Trumps rikedomar dock. Nej.
Men det är inte så lokalt.
Det är inte lokalt. Bild extra. Fastnade du på bild under 90-talsfestivalen?
Mm. Precis. Den här helgen var det 90-talsfestival i Malmö. Jag såg jättemånga personer klädda som på 90-talet.
Mest läst senaste veckan. Johan. Hämndrecension fick mig bortplockad från Airbnb. Därför vimlade av blomflugor och nyckelpigor. Bitter konflikt rasar vidare i båtidyllen.
Men jag tycker ändå Sydsvenskan håller sig ändå helt okej flytande.
Ja,
men den här podden däremot.
Ja.
Problemet är att vi lever på Sydsvenskan.
Och vi lever på Sydsvenskan och en annan källa. Alltså Malmö kommunfullmäktige.
De är på semester.
De har inget möte i juli.
Eller augusti.
Och inte heller i augusti.
Och Sydsvenskan kör på 80% just nu. Så att vi kan liksom inte köra mer än 40%.
Nej.
Men det som framförallt fick mig att tänka att det var nyhetstorka var ju den här nyheten där de hade intervjuat olika falafelfarbröder i stan. Någon på Rosengård och sen han som äger Bagdad och frågade dem vilka som är deras störigaste kunder. Och så var de båda så, nej vi tycker inte kunder är störiga. Vi gillar våra kunder.
Bra. Ja.
Bra reportage.
Det var starkt. Ja. Det var starkt. Jag tror att det var en kopia på en reportageserie som DN haft för att de har nyhetstorka. Mm. Där de har frågat andra professioner vad de tycker om sina kunder.
Ja, det är ju en serie i Sydsvenskan också.
Okay.
Ja, okej. Okay. Jag kanske blandar ihop dem. Eller så är det så att det är någon så hela Bonnier-koncernen köper det internt.
Men är det...
Ja, kanske det. Det är lite svårt nu när de ser så lika ut.
Exakt. Men är det anledningen till varför man får höra så himla mycket om det här med trädgården i Stockholm? Är det för att det är nyhetstorka även i Stockholm?
Jag tror det.
Jag har aldrig varit så ointresserad av någonting hela mitt liv.
Ska vi lyssna på DNs ledarsida?
Ja.
Och deras absolut mest nyliberala krönikör som är någon så typ 25-åring som ser ut som att han är med i MUF.
Mm.
Då är den här trädgården historien det slutgiltiga beviset för det privata näringslivets styrka.
Mm.
Att det bara är det privata näringslivet som kan hålla staden levande och rolig, och att det är sådana konservativa stötar som vill stoppa det privata näringslivet, det är, som förstör staden.
Det är krångligt när det är motsättningen mellan det privata näringslivet bostadsrätt och det privata näringslivet krog.
Ja, precis. Man skulle kunna säga att det är en horisontell strid inom klassen som man inte måste bry sig i.
Ja, det var ju någon som skrev en Sydsvenskan artikel om det här, apropå nyhetstorka, som var extremt dryg. Som bara var så, det här händer en gång i veckan i Malmö. Vi höjer inte ett ögonbryn ens. Nej, det är torka.
Ja, precis.
Det är Malmöfestival snart.
Ja, det är det. Det har ni, stämmer.
Har ni kollat vad som ska spela?
Jag älskar att någon ska lyssna på det. Vi ska dra er genom helvetets sjur. Bob Hund, sista spelning i Skåne, kul.
Vadå sista spelning i Skåne?
Ja. För att de ska ju lägga av, sluta spela live för gott det med sista spelning i Stockholm.
Varför ska de sluta spela i Stockholm? Det är jättekonstigt.
Nej, alltså, för att de hade sin första replokal där.
Va? Men de är ju helsingborgare väl?
Inte alla.
Va?
De är från alla möjliga håll. Conny Nimmersson är från Södertälje.
Oj. Ja, det här är mer än vad jag vet.
Gör sin sista spelning i Skåne då, på Malmöfestivalen. Mm. Det naggade ju lite exklusiviteten i den här sista Stockholmsspelningen på ett härligt sätt. Jag kommer missa det. Det är lite tråkigt faktiskt. Jag tror det kommer vara kul. Mm. Annars jag vet inte, jag har inte så bra koll på vad som är. Det kommer vara, ni vet, sockervad.
Churros.
Attraktion.
Churros. Ja. Invigningstal av Katrin.
Ja.
Den 8:e.
Visst.
18:00 stora scenen.
Rockstage. Mitt bästa minne från Malmöfestivalen, det är när jag står utanför Rockstage, där de ju inte säljer alkohol så vet jag vet, och det är, men man får inte heller ta in väskor, så att hela publiken står precis utanför det inhägnade området och tittar på det lilla bandet med några lokala smålänningar 50 meter bort, samtidigt som en riktigt shady snubbe går runt med en öppen ryggsäck full med chipspåsar och öl som man säljer till folk.
Det är kul.
Det var toppen faktiskt. Alltså en sak som jag har tänkt på, som inte är att det är Malmöfestivalen snart.
Mm.
Ursäkta mig att jag fångar upp ditt rafflande ämne här.
En jättebra övergång.
Det är den här extremt halvhjärtade debatten som har förts i Sydsvenskan om att det är bilfritt på Bergsgatan.
Ja. Mm. Jag har faktiskt inte läst det.
Alltså,
jag har bara länkat det och skrivit äntligen lite debatt.
Varför säger du att den är halv?
För att jag tycker inte det. Dels är den inte så intensiv.
Nej.
Det har inte skrivits jättemycket om den. Och det är ingen som tar en jättestark ställning. Så vitt jag har sett det i alla fall. Men ni kanske har sett någon som har varit starkare. Alltså, för jag tänker så här. Att den har mest varit att folk på Möllan har varit så coolt.
Mm.
Det låter inte jätteilla längre. Det har varit några stycken sådana.
Mm.
Folk som bor på Stora Nygatan säger, varför kunde ni inte låta trafiken stanna på Möllan?
Mm.
Varför ska bilarna komma hit istället? Och här är ju inte polisen. Eller de här 500 väktarna som Malmö stad har kastat runt på Möllan.
Mm.
Men så var det ju sen då den här kultursidesartikeln i Sydsvenskan. Som handlade om att Bergsgatan, ja det är väl bra att den är lite tyst. Men är det inte också otryggt?
Ja, just det.
Nu när det inte är några människor ute på gatan.
Ja. Mm. Oh. Det är svårt det här att ha en åsikt.
När det går ihop då med att till exempel KB har stängt och att det inte finns några klubbar som någon går på överhuvudtaget.
Ice är väl också sommarstängt. Det är en jättekonstig grej.
Pratar du nu om den här insändaren som en person skrev som verkligen var uppriktigt väldigt, väldigt ledsen?
Nej, men det var ju någon som bara var så, det här är ju en del av kulturen. Alltså, ja,
det kanske alltså att han var så besviken liksom.
Ja.
Ingenting har gjort mig så ledsen. Ja, som det här körförbudet.
Jo, men det var det jag menade. Alltså, det här hör till en stad.
Mm.
Ja.
Ja.
Jag har bott på Möllan i 30 år.
Det här är samma text.
Det här är den enda åsikten jag tycker är bra i denna fråga. Inte för att den är sann, utan för att den bara är lite rolig.
Ja, bra text.
Alla andra
åsikter
är supertråkiga.
Precis, jag tyckte också det. Att den som hade någonting. Mm. Och att det finns något legitimt att ha en åsikt som man själv vet liksom.
Inte håller.
Inte ska omsättas i praktiken. Utan att man bara konstaterar att ja, den här hyggliga lösningen, den är ändå tråkig.
Ja.
Mm. Men då tror jag han nämnde också det här med, det är ju mindre folk, och när det är mindre folk,
ja, precis,
så
precis.
Känns det lite tryggt.
Gänget.
Det var ju rimligt.
Juan Havanna kör tisdag den 12 augusti 17:15 till 20:00 på Stora scenen. Han är ändå en radioman som vi.
Ja.
Så vi får ju gå dit och stödja.
Ja, men det kanske man borde då. Ja. Vi hade kunnat lägga upp hela avsnittet som bara en genomläsning av programmet.
Ja. Det är det jag gör just nu.
Ja, just det. Förlåt.
Ja.
Jag bara försöker driva bort oss från det här vinnande formatet.
Men vad tänkte du på med debatten då?
Sorry gänget. Alltså, Advance Patrol tar över direkt efter Juan Havanna.
Jag är den som du sett på Z-TV-en. Den som skriver kärleksbreven. Springer och pussar flickor på kinden. Den som endast vill sätta in i.
Det kommer vara 4 riktigt intensiva timmar på Stora scenen.
Ja,
på
fan, nice.
Tisdag den 12 augusti.
Nice.
Ja.
Men jag tror varför debatten inte har flygit så mycket.
Mm.
Det är dels att så fort det blir en debatt så börjar alla andra komma in. Det har ju också varit insändare som har rört farthinder som KD tycker är fruktansvärda.
De är verkligen bra på att bara hitta grejer och bry sig om.
Jag tror också de har gjort en insändare om att det behövs ett parkeringsgarage under Davids hall. Alltså, de har inte släppt det.
Jätteviktig kontext här för lyssnaren som kanske inte har stenkoll. KD i Malmö har typ 1% stöd i stan.
De sitter alltså inte i KF.
Nej, det är sånt.
Men de sitter definitivt på Sydsvenskans insändare. Ja.
och varje val så blir det ett litet reportage. Kommer de in? Och så bara nej. Av någon anledning så rent demografiskt. Det bara funkar inte i den här stan.
Men sen tror jag att det största problemet för de som är emot de här åtgärderna som har införts. Mm. Är att de har inga reella åtgärder. Alltså det är när Magnus Olsson tar upp det. Han som ofta har varit i främsta ledet att vara emot de här åtgärderna.
Alltså mot bilism?
Ja, eller alltså åtgärderna som stoppade buskörningen.
Ja, ja,
han är emot
buskörning,
men han tycker ju att de åtgärderna är felaktiga.
Mm. Han är emot körförbudet på natten?
Ja.
Är han det?
Ja.
Okay.
För det liksom slår kollektivt. Han vill bara straffa de som buskör. Mm. Men kruxet är ju att hans parti sitter i regeringen, eller samarbetar med regeringen. Och det är ju de som skulle kunna ge lagstiftningsmässiga åtgärder, alltså möjligheter till Malmö stad eller polisen att kunna inrikta sig på enbart någon som buskör. Mm. Och han kan som inte riktigt säga det. Han säger A, men han säger inte B. Alltså, förstår ni?
Ja.
Och därför tror jag liksom att de fastnar.
Inlåst. Han låses in. Torsson. Torsdag den 14 augusti 20:00.
Det var som fan.
Kungalundscenen.
Det är jag peppat på.
Tre stycken gatukök med korv och pannbiff och konfekt.
Det kan jag tänka mig att gå på.
De har jag sett på en finlandsfärja.
Mm.
Det är det enda stället jag har sett dem på.
Det måste ju nästan vara det ultimata stället.
Ja. Torsson och Nationalteaterns rockorkester.
Vad är det sant?
Ja. Men om jag skulle gå tillbaka till varför jag har tänkt på den här debatten.
Ja.
Jag tycker att det är lite intressant med en debatt som inte riktigt är en debatt. Alltså, det har varit jättemycket politiskt liv om den här frågan. Fast det har aldrig riktigt varit en debatt om den. För att det finns typ... Det känns ändå som att nästan alla har varit för den här körförbudslösningen. Eller så här, har man inte varit för den så har man tänkt, ja men det är väl den rimligaste åtgärden typ. Om man inte är Moderaterna och bara är så här, vi ska ha Reclaim the Streets med väktare.
Mm.
Istället för täcka hela gatan.
Sån negativ Reclaim the Streets. Det är bara olika väktare som står i en ring och pratar om Sibylla mat de ska beställa. Nej, men, sen.
Precis. Och även så här efteråt, att ja, man kan sörja att gatan är tyst.
Mm.
Eller man kan vara less på att trafiken har flyttat sig någon annanstans. Men då vill man som ändå bara ha mer av samma åtgärd. Alltså att det är någon typ av så allmän löst diskussion. Mm.
Men jag tycker att jag vill ändå liksom slå ett slag för den här debatten i så fall. Ja, ja. För att jag känner ju mer vi pratar om det, desto mer köper jag verkligen att man är emot det här körförbudet.
Ja, ja.
Och att det är konstigt att det bara införs.
Ja. Över våra huvuden, va?
Du hade väl ha folkomröstning?
Ja. Det är fan sjukt alltså.
Eller liksom spontant, nej, så man liksom är det. Men sen så möts man av verkligheten i Malmö, och det är att vi har en gata då som liksom inte är någonting annat än bilar. och då blir den en jättekonstig plats. Och det är ju typ olika näringsidkare längs med gatan som har gått ut och sagt att det har påverkat deras verksamhet jättemycket. Och så när man läser det först så tänker man så här, nej.
Men det är ju också för att det byggs samtidigt också. Det är ju mer det, tror jag. Alltså, det är inte som att den här
men jag är inte säker på att man ska avfärda dem
men
så
den här
snabbt.
Alltså. Som inte har öppet på kvällen. Hur fan kan det spela någon roll? Du menar bara att viben är för dålig.
Det är inte hyfsat mycket verksamheter som har öppet väldigt sent. Blir en annorlunda plats liksom. Alltså jag fattar typ att man att det blir lite konstigt.
Ja, men ja. Vet du vad?
En annan grej. Om man hade typ gjort som man gör på massa andra ställen. Alltså ställa ut jättemycket fart.
Eller.
Hur gör man inte det?
Lyssna här. Man bygger om gatan.
Ja, jo, precis. I längden så kan man göra det. För att få en snabb lösning så kan man ju ställa ut sån här
Sommargatabös
liksom. Ja. Så man kan åka bil och kanske ställa sig någonstans. Men att det är svårt.
Men vet ni vad fredag den 15 augusti 19.00 då kommer lyssnarna behöva fatta ett beslut. Okay. Är de äkta eller är de fake? Dolly style på stora scenen. Eller Pericles på dansbanan.
Oh. Ja, det är svårt.
Jag vet vart jag kommer vara.
Precis. Nej, men jag håller med när du säger det. Att det också är något så här, det är en lite konstig kompromiss. Alltså, det blir en slags halvmesyr att du bara förbjuder den här trafiken på natten. Men då förbjuder den helt istället för att bara kunna begränsa den i största allmänhet. Och förmodligen lösa problemet då också. Och där kan man ju också hänga på det här argumentet som den här skribenten har.
Shit, vi har verkligen blivit som vindflöjelpodd. Alltså.
Att en plats blir sämre när den töms på folk. Oavsett varför liksom.
Frihetstorkan har gjort det här.
Tömmas på folk är ju också att det inte är några svarttaxichaufförer som står och hänger. Ja. Inga som kör bil och stannar ute för jalla. Alltså, de är ju faktiskt där på natten.
Ja, det är det jag menar. De var ju där på natten.
Precis.
Och det var jättemycket liv. Och precis. Nu är det inget liv.
Och hur fan går det för kungens förening, undrar man?
Sydsvenskan
gjorde ingen intervju med kungens förening. Men jag kan verkligen tänka mig att det här har drabbat dem hårdare än någon annan.
Men alltså, vi har inte kommit ut som bilfiender förut.
Jo, det har vi.
Har vi verkligen det?
Det tror jag.
Ja. Jag tror det.
Alltså, mer en känsla. Man kan nog ha känt av en stämning.
Just det.
Men ja, det är en otroligt bilburen plats i staden. Så när man ska göra någonting annat med den så får man liksom göra någonting annat med den. Annars så blir det bara konstigt.
Nej, precis. Och det här kanske liksom blottar det också.
Mm.
Att det är en sån...
Mm.
Att det verkligen är den typen av plats.
Mm.
Får jag prata om en bok jag har läst?
Ja.
Jättegärna.
För att jag kommer att komma in i det.
Gå loss.
På ett liknande ämne, nämligen. För nu ganska länge sedan så släpptes en bok som heter Läget i staden. I redaktion av Erik Jönsson, Johan Pris och Miriam Negash. Och den har redan tagits upp i flera andra Radio åt alla poddar. Ja, och jag köpte den när den kom och sen har jag inte läst den för att jag har haft annat för mig. Fram till idag.
Jaha, vad roligt.
Och de här nämnda namnen är akademiker.
Ja, precis. Mm. Av olika slag.
Mm.
En bladvändare.
Mm.
Mm.
Kul. Man gillar Malmö. Den trogne lyssnaren vet ju kanske också att den här podden började i princip som en podd om Norra Sorgenfri.
Ja.
Så att ganska mycket av det som står i den här boken känns väldigt bekant. Ja. Kan man konstatera. Ja. Nej, jag tyckte om det. Jag kan rekommendera den. Men ja, precis. Det är en bok som handlar om stadsutvecklingsprojektet i Norra Sorgenfri. Ur en massa olika perspektiv. Vilket är både bra och dåligt. Alltså, det är ganska fräscht att den tar upp så många vinklar på det. Mm. Jag tror att det gör att den inte känns så gammal. Nej. För den som liksom har hängt med i den här processen. Mm. Där det liksom kommer vinklar från folk som kan massor av saker som jag absolut inte kan någonting om.
Ja.
Alltså både historia och...
Krontäthet.
Ja, exakt.
Sånt skit.
Miljöaspekter. Sånt där. Samtidigt så är det också kanske lite en svaghet. För den... Jag kan känna att den också... Den brister lite så här i ett tydligt fokus. Och att det kanske blir lite upprepningar från kapitel till kapitel. Men det kan man leva med. Det som slog mig när jag läste den var väl egentligen två saker. Som jag tänker att man kan ta till sig även om man inte vet vad Norra Sorgenfri är för någonting. För det måste man ju inte veta. Annars tror jag att den hade varit svårsåld. Det är dels, man måste titta på de materiella förhållandena.
Bra.
För att som någon skriver i den här boken så finns det en tendens hos vissa människor att ägna sig åt, om ordet den använder är arkitektonisk reduktionism. Där man tror att allting i samhället går att reducera till det som arkitekter och planerare tänker på.
Mm. Och det går att bygga en plats som kommer bebos av människor som vill spela spontanfotboll, exempelvis.
Till exempel. Att kommunen skriver ett visionsprogram. De gör en översiktsplan, de gör detaljplaner och så vidare. Och tankarna som går in i det är också det som kommer att komma ut i slutändan. Boken visar på ett väldigt effektivt sätt att det stämmer inte överhuvudtaget.
Nej.
För att är det någonting som har präglat just Norra Sorgenfri så är det att det fanns väldigt stora idéer och att det fanns väldigt lite av de stora idéerna kvar när projektet var färdigt.
Ja.
För den som är obekant med området handlar det alltså om ett väldigt storskaligt nedlagt industriområde nästan mitt inne i stan som skulle byggas upp på ett väldigt kreativt och skoj sätt. Den ansvariga planeraren ville ta in jättemånga olika aktörer, delvis också för att det var många olika markägare som man var tvungen, och bjuda in dem i liksom ett kreativt samarbete med konstnärer och alla möjliga andra. Stycka upp de här stora tomterna i mindre enheter så att det skulle bli levande och vilt och sådär. Mycket grönt, mycket möten. Det skulle lösa det ena med det fjärde av Malmös olika problem.
Nya innovativa sätt att hantera sopor vill jag också minnas. Kommer inte ihåg exakt hur.
Ja, alltså när jag bodde där så hade jag avfallskvarn. Det var toppen.
Oh,
jag saknade den än i så denna fett dag. Nej, men, och det som sen hände var att liksom, år för år så försvann de här storslagna planerna. Att de största parkerna blev kanske en lite mindre park i nästa område som skulle bebyggas istället för där den byggdes över.
Mm.
De stora ytorna för kultur och fritidsaktiviteter kanske revs och blev ett bostadshus istället.
Ja.
Och i slutändan så finns det typ en 100-gård kvar.
Ja, det är ett fruktansvärt deppigt område idag. När det är nästan färdigbyggt.
Alltså, ja, det är väldigt synd.
Alltså, det finns få områden där man kan känna så starkt att här har någon gjort fel.
Nej, men precis. Och jag tycker att författarna i boken är ganska bra på att, alltså på ett så här väldigt nyanserat sätt också, och från många olika perspektiv visa upp varför det blev så.
Ja.
Att det har dels att göra med rent ekonomiska frågor, att nivån på investeringar som kommunen gjorde i offentliga miljöer gick ner drastiskt i början på 2010-talet och att man satsade på andra saker. Att du har så här många privata fastighetsägare som gemensamt ska försöka realisera någon annans visioner på mark som kommunen inte äger. Och så är att privata byggbolagen bryr sig väldigt, väldigt lite om kring miljön runt husen. Så att även om du planerar för de större fastigheterna så blir det i slutändan mest de enskilda byggnaderna liksom, som hamnar i fokus. Och att det förtätas otroligt mycket. Och så där. Samtidigt som kommunen dessutom har vissa uppdrag som den måste uppfylla och andra som den inte måste uppfylla. Så att, ja, men helt, alla de här sakerna. Liksom. Toppen. Väldigt, väldigt bra läsning om man vill liksom förstå det omöjliga med att styra en stad genom planering.
Mm.
Framförallt i ett sånt här sammanhang.
Det, poängen är väl kanske i boken nu. Det är väldigt svårt att säga att en antologi har en poäng. För det har det ju inte. Men poängen i boken är väl inte riktigt att det är omöjligt att planera. Utan
nej, men att det är väldigt svårt.
Det är väldigt svårt. Och vad heter det? Det man framförallt behöver göra är att man behöver ha väldigt tydliga politiska målsättningar. Snarare än så luddiga ideal. Om man ska säga så.
Nej, precis.
Alltså att
precis.
Man kan inte ha idealet social hållbarhet. Utan du måste ha väldigt konkreta mål om exakt vad det ska innebära.
Ja. Som den enda planeraren i det här rummet så instämmer jag.
Snyggt.
Ja, skönt. Skönt att man inte satt här och bara baksäteskörde. Den börjar med en intervju med den här planeraren som var ansvarig för den ursprungliga idén, men som sen hoppade av projektet. Nej, men hon verkar liksom som en sprudlande och ganska härlig person. Men man kan redan där förstå varför det här inte blev så bra, kanske. för att hon har liksom en väldigt frihetlig planerings... Ett väldigt frihetligt planeringsideal. Ja. Som jag tror kommer av att man är arkitekt och inte planerare. Där hennes vision är liksom inte att vi ska peka med hela handen på något sätt. Utan att vi ska samlas runt ett bord, alla intressenter. Mm. Och så ser vi lite vad det blir. Att vi låter utfallet växa fram ur praktiken istället. Nice. En sån här typ av sak som är bra i vissa sammanhang, men kanske lite mindre bra när det handlar om väldigt stora pengar och alla de här andra hindren.
Också roligt att man gör det kring... Alltså anledningen till att man hade en så fri process och fick ha det var ju för att det fanns en föreställning om att det finns ingen som har så starka åsikter. Det här är liksom ett slätt rum som vi kan bara göra vad som helst med.
Nej, precis.
Men så bara hade man problemet att det var ju absolut inte sant. av massa skäl. Det fanns alla möjliga intressen.
Ja, precis. Det var faktiskt så att de stora fastighetsägarna och riskkapitalisterna inte tyckte likadant som konstnärerna. Tro det eller ej. Ja. Och inte tyckte likadant som EU-migranterna som bodde på Kornedbrännaren heller.
Ja. Nej, just det.
Mm. För den delen.
Visste ni här? Larm. Kaniner är de nya sommarkatterna.
Nej.
Alltså toppen. Kul. Roliga att klappa på. Och trevliga att ha men en kort förvildar. Period. Men sen tröttar man.
Det är bra. För det ska leda mig in på den andra saken jag tänkte på när jag läser den boken. För att den här planeringsgrejen, den har vi pratat om förut. Det som jag inte visste något om och som jag kände att jag lärde mig något om av den här boken, det är hur mycket det här moderna stadsbyggnadsidealet eller planeringsidealet hatar naturen.
Jaha.
Det är två, jag tyckte att de två starkaste texterna, eller så här, mest givande texterna för mig i den här boken, det är två texter som handlar om naturen.
Mm.
Och om så småningom bristen på grönområden då i det här, den här stadsdelen. Och mer allmänt om Malmös natur och hur den har byggts bort liksom. Hur förtätningsidealet faktiskt inte går att förena med att också behålla stora naturområden.
Mm.
Mm.
Norra Sören Fri presenteras ju redan i de ursprungliga programmen, så presenteras det ju som det här mellanrummet eller gränslandet eller såret i staden och så vidare. Som en väldigt speciell typ av plats som liksom bryter upp med stadsrummet. När vi har pratat om det, då har vi mest pratat om det liksom i socialt hänseende. Att det är ett tomrum som separerar olika sociala grupper. Stadsdelar med olika socioekonomisk status och sådär. Och det är väl egentligen mest så som Malmö stad har pratat om det också. Men vad de här texterna tar fram, det är att det också är det i någon typ av ekologiskt hänseende. Alltså att det är obebyggda platser där naturen har delvis kunnat ta över i de här gamla industriområdena. Den gör det inte på en storskalig nivå, men att liksom, som på Brännaren till exempel, att den här öde tomten var helt övervuxen. Växtlighet som liksom, kanske inte är den starkaste biotopen skulle jag gissa. men för liksom någon skelögd insekt så funkar det jättebra.
Sån muterad från
Bensons kemifabrik.
Ja, precis. Ja.
Det är precis.
Ligger på några sån fin.
Muterad kackelackad.
Ja, men exakt. Och att den typen av platser liksom i det här, den här planeringsvärlden är väldigt besvärliga.
Mm.
Därför att sådana odefinierade tomma platser förknippas med otrygghet och förknippas med någon slags intighet liksom. Samtidigt som de ju faktiskt fyller en funktion i en samtid där man också pratar om att vi måste få in mer grönområden i städerna. Både som biotoper och för mjukytor och allt möjligt liksom. Och hur mycket man än pratar om det i planeringen så får den liksom alltid stå tillbaka. För det ser man ju konsekvent i utvecklingen av det området. Att det hela tiden trycks undan de här vilda områdena. Eller att de byggs över. Eller att de klipps bort. Liksom.
Ja, det finns ju en enorm sån som är där precis vid spåren på väg in i Kirseberg. Ja. Vid Nobelvägen. Där, det är verkligen, det var ju...
Ja, det var ju ett supertydligt exempel på det.
En god Malmö-savann. Liksom.
Ja, exakt. Alltså. Väldigt bra björnbär, till exempel.
Oj. Mm-hmm. Har du gått runt och ätit bär?
Jag misstänker att när man åt de björnbären så fick man mycket bly i kroppen. Men det har jag levt med. Nej, men precis. Och det är en så här konstigt okommunicerad sida av stadsbyggnaden, tycker jag. Mm. Också. Mm. Alltså, man är säkert fullt medveten om det om man är mer inne i liksom, miljödebatter. Men för mig som liksom är en vanlig stadsbo som bara vill se asfalt överallt, så jag känner att jag liksom missar den dimensionen. Det blir en sån konstig dubbelhet att man hela tiden pratar om att vi måste anlägga en massa naturvärden överallt för att kunna lösa de här problemen. Samtidigt som vi aktivt håller på att bygga över dem.
Mm.
För att de typ ser lite skräpiga ut.
Ja, och det råder ju bland insändarna en debatt. Gud, jag kommer inte ihåg vad områdena heter nu. Men det finns ju områden här i Malmö där Malmö stad ska bygga över liksom naturområden och fälla mängder av träd för att förtäta. Så det pågår ju på andra platser just nu.
Ja, precis. Precis.
Mm. Svårt att ha en poäng. Kanske ska jag försöka hitta en rolig rubrik till.
Nej, den ena av de här två texterna slutar i alla fall i den, tycker jag, ganska slående observationen att i takt med att området utvecklades och att det kommer nya, det publiceras nya texter om det från Malmö stads sida, så blir det mer, man går mer och mer från att från början ha sagt att i det här området kan vi erbjuda nya grönområden till att säga i det här området ska vi bygga nya ingångar till kyrkogårdarna. Mm. Det vill säga det som nu är det enda riktiga grönområdet i stadsdelen.
Ja, just det.
Det är det nya sättet att lösa det på.
Tråkigt.
Men så ett boktips.
Mm. Som, så här i sommartiden.
Ja, precis.
Visste ni att samtidigt som arbetslösheten stiger i landet så sjunker den just nu i Perstorp?
Det var som fan. Jag såg ett så jävla bra ett hus hos kronofogden som låg i Perstorp.
Mm.
Som i beskrivningen av objektet så stod det att det saknas detaljplan och annan dokumentation är okänd. Om ni vill ha ett byråkratiskt äventyr så kan jag rekommendera att köpa det här huset.
Det kan bli ball.
Jag visste inte att det fanns någon plats i Malmö utan detalj.
Nej, Perstorp.
Nej, jag tror mer att huset finns inte på detaljplanen. Jag tror att det mer var på det sättet.
Det finns ingen detaljplan.
I själva verket är det en romsk begravningsplats.
Just det.
Men ledarredaktionen på Sydsvenskan har inte tagit semester.
Nej, den har rubriken Ingen brist på tomma lägenheter. Och konstaterar att det finns 20 000 inflyttningsklara hyreslägenheter i Sverige.
Mm, okay.
Och det finns ett problem på hyresmarknaden. Och att de här lägenheterna i mindre populära områden. Gå inte in på, vad är detta för mindre populära områden? Är det i nationell kontext? Är det i en regional kontext? Är det i en stad? De går inte heller in på varför är de tomma.
Nej.
Du vet, hur gick vi från bostadsunderskott till bostadsöverskott inom citationstecken? Det går de inte heller in på. Och jag vet så byggde vi aldrig i kapp bostadsbristen. Det är många frågor som hänger där i luften.
Men är inte poängen att de är tomma för att de är för dyra? För att de har sådana presumtionshyror?
Exakt, och det är ju det de kommer in på.
Ja, exakt. Så de har en förklaring?
Ja, de har en förklaring. Men utbudet och efterfrågan har satt ur spel. Och det som behöver göras är ju då att höja hyrorna i innerstan. Och detta genom att avreglera.
Fan vad konstigt att göra den här artikeln i Sydsvenskan. Alltså eftersom att den bara handlar om Stockholm. Alltså den har fel om Stockholm, men den har ju verkligen fel om Malmö.
För att den bygger på ett DN-reportage som publicerades för en månad sedan.
Jaha. Boine-koncern.
Ja.
Men i alla fall, så det jag tyckte var så roligt med den här, förutom alla de där frågorna som hänger i luften, är just att de tar ju upp att man försökte avreglera hyresmarknaden delvis under förra socialregeringen som föll på grund av det och fick återskapa sin ny socialregering. Då var ju lösningen inte att komma åt de här problemet med tomma lägenheter i och med att vi har ett bostadsöverskott inom situationstecken, utan då var det just att man såg att man hade bostadsbrist. Och det är ju högerns liksom svar på bostadsbrist. Avreglera.
Det är fiffigt att det är samma svar oavsett.
Ja. Men det är ju, men det roliga som hägdar där bak i texten som de inte går in på, det är varför måste de här tomma lägenheterna ha så höga hyror? Mm. Varför kan man bara inte bygga billigt? Mm. Det är ju ett system de inte nämner. Och det är ju liksom det vi hade innan 2011 med de kommunala bostadsbolagen. Mm. Att vi en gång faktiskt byggde bort bostadsbristen. Det var mitt enda bidrag.
En dålig ledare.
Ja, exakt. Nu kan jag prata
men det,
med
det är jättekonstigt, alltså just det här att den verkligen inte överhuvudtaget stämmer i Malmö. Alltså verkligen inte. För att alltså, högst tryck på lägenheter i Malmö är ju inte så centralt belägna gamla lägenheter.
Nej, det är det inte.
Alltså verkligen inte. Sen är det inte högst tryck på en nybygge heller.
Nej, det är ju lägst tryck på dem. Alltså ja. I den, ja. På den sidan.
På den sidan det. Stämmer det. Men högst tryck
till exempel,
är...
Hur är det liksom ute i Hyllie? Eller blir de uthyrda? Ja, blir de kanske. De,
Hyllie, det finns så jävla många av dem. Ja. Men jag tror att de är ganska lätta. Alltså, ja. Norra Sorgenfri är ju ett väldigt bra exempel på det här. Alltså,
där är det relativt lågt tryck, va?
Där är det väldigt lågt tryck. Ja. Det är lägenheter man får fort och de är pissdyra.
Ja.
Det... Delvis så kanske det faktiskt...
liksom. Men alltså det är ju inte, alltså.
Ja, alltså jag tror att det här ursprungliga resonemanget om att man har den här den här konstiga skiktningen på hyresmarknaden att den stämmer ganska bra, alltså att det finns liksom ett utrymme där du kan komma in ganska lätt med inte utan kötid, det kan man inte göra.
Nej.
På Norra Sorgenfri heller, men där det är en ganska liksom inom citationstecken rimlig kötid som behövs. Mm. För att
alltså på Heimstad, alltså på alla de privata så kan du ju komma in utan kötid.
Ja.
Alla deras köer är ju fake.
Ja, ja absolut. Men det är ju för att de inte har köer, så det är en annan sak. men där är kö på riktigt alltså.
Mm.
Så att det faktiskt blir jämförbart. Att där är det ju lätt att komma in.
Mm.
Och då är det lätt att också få intrycket att hyresmarknaden i Malmö överhuvudtaget är väldigt lätt att komma in på. Mm. Och det är ju inte riktigt sant.
Nej.
Alltså när det kommer till de som distribueras på kötidsbasis.
Jo, ännu svårare ska det bli. Alltså som vi har pratat om den senaste avsnittet. Ja.
Nej, precis. Att det ska bli hårdare vem som faktiskt får söka. Det tänker jag verkligen kommer slå mot just de områdena. Alltså de här dyra.
Mm.
Där det är kort kötid. där det är låg efterfrågan.
Mm.
För att det är ju en konsekvens av det är ju att det är personer som är liksom lägre ner på den socioekonomiska stegen som hamnar där. Och om jag får spekulera, till exempel om jag tänker på hur jag själv fick en lägenhet där.
Ja.
Jag hade ju inte fått en lägenhet där om de hade haft hårdare krav.
Nej, just det.
I det läget. Eftersom min inkomst då var något diffust stipendium.
Ja.
Som hade ett ganska kort bäst före datum.
Ja.
Men det kommer ju bara ge vatten på deras kvarn. Att de vill att ytterligare att man ska avreglera av just de skälen.
Ja, precis. Det rimliga alternativet.
Mm.
Det är ju såklart inte att avreglera det ännu mer.
Nej.
Utan att göra att systemet fungerar igen genom att det inte får vara så dyrt där. För att det blir ju en väldigt upp- och nervänd värld. Också väldigt bra bevis för att det här gamla nonsensargumentet om flyttkedjor inte fungerar.
Mm.
Eftersom folk i regel inte väljer att bo jättedyrt om de kan undvika det.
Mm.
Och dessutom kan bo billigare. Eller bo finare. Så att på det sättet stämmer det, men slutsatsen är ju helt uppåt väggarna liksom. Den slutsatsen som de här liberalerna drar,
ja.
Liksom, är ju inte samma slutsats som jag hade dragit. Samtidigt som jag liksom, jag förstår motivationen till att vilja gå in och kräva marknadshyror på grund av det, för att det är så uppenbart att det här systemet som det fungerar just nu funkar jävligt konstigt.
Ja. Mm.
Det är ett väldigt starkt argument mot det nuvarande systemet i vilket fall som helst.
Ja, visst.
Mm, nu känner man sig torr. Suktar efter nyheter.
Ja. Oh. I Bjuvs Week fortsätter ju debatten faktiskt.
Är det sant?
Det har kommit in 16 nya visselblåsningsanmälningar mot Moderaterna och SD.
Shit.
I Bjuvs kommun.
Mm.
Och debatten på bjuvsweek.com fortsätter ohämmat också mellan olika privatpersoner som säger saker som SD har självklart min röst men inte längre i Bjuv. Eller jag tycker faktiskt att vi måste sitta ner i båten. Debattens vågor har gått lite för höga.
Alltså den här visselblåsarfunktionen, det är Bjuvs Weeks.
Nej, det måste ju vara kommunens
egen. Nej, jag tänkte att de hade någon egen.
Man skulle kunna säga att Bjuvs Week har en lite rättshaveristisk nerv och är bra på att begära ut saker.
Nice.
Ja, gud.
Ska vi klättra ut ur den här katastrofen. Vill du ge oss någon mer highlight vad vi har att se fram emot?
Nej, jag har verkligen tagit mig igenom allt. Vänta. Nej, alltså Malmöfestivalen har jag faktiskt tagit mig igenom hela. Låt mig bara öppna. Vänta, jag ska bara se vad som händer.
Vänta.
Ingen som har någon nominering till Månads Malmöit.
Oh.
Det var någon som la ut en bricka med vatten utanför porten här till en fiskmåsunge som hade blivit pickad i huvudet så att den blödde rakt ur huvudet. Men den stapplade runt här, och istället för att ringa till de här fågelskyddsbillepeng, vilket inte jag heller gjorde, jag tog inte heller mitt ansvar, så var det någon som satt ut en liten bricka med vatten åt den i hopp om att det skulle göra dens liv lite mer värdigt. Den som gjorde det månades Malmö hit. Den fågelmåsungen, den dog.
det kan man nog tänka sig. Och sen blev den uppäten av en större mås.
Ja.
Förmodligen. På Azalea så träffade vi en person som hade en tröja på sig där det stod patriotism equals racism, tror jag.
Oj. What?
Eller? Något sånt? Nej, jag tar tillbaka det. Jag kan komma inte ihåg historien tillräckligt bra.
Vänta, va? Hur kan du inte komma ihåg? Det var för några dagar sedan. Var du full, Måns? Säger du att du var full?
Alltså, faktiskt. Nu säger jag det här ute i etern. Att jag drack tre öl och blev så katastrofalt packad.
Oj.
Vänta, två av dem köpte ju jag åt dig.
Ja.
Det är som att du var helt på torken utan i stort sett.
Alltså nästan.
Det var sjukt. Ja, för det kändes verkligen inte så på dig.
Nej, visst. Men sen när jag promenerade hem så var jag så här,
Vad roligt.
Så jag gick runt och kände som att jag skulle krocka med folk. Mm. Jag var månadens malmöit. Mm. En person utan ölsinn.
Nej, det är för deppigt.
Hörrni, nu går vi ut på den tomma gatan, Bergsgatan.
Jättemånga av de här såna frågor och svar-grejerna. Alltså där Sydsvenskan får frågor och så är det olika skribenter som svarar. Tydligen så är det... De publiceras även på HD.
HD och SD, höll jag på att säga, är ju som samma.
Det finns inga pretensioner längre om att det inte är sant. Nu är det bara, det är bara samma liksom.
Det har väl inte gjort på hur länge som helst.
Vad pinsamt, skämmigt, skäms.
Nu är det slut. Glad sommar.
Dirty old town. Och härmed så säger jag bye bye.